Det var en granne som ringde och sa att min katt låg död i miljörummet.
Det är en sensommardag 2012 som en katt hittas död i ett soprum i ett bostadsområde i västra Sverige. Katten tillhör Anerita.
Så jag rusade dit och där låg Pimma död. Med uppsprätta mage och tarmarna ut och blod upp efter väggarna och på golvet och två träföremål som hon antagligen har varit slagen med.
Katten Puma har levt hos Anerita i 6 år.
Ja, det är ju en familjemedlem som alla andra som har husdjur. Så hon är ju var jättekär.
Nu tvingas hon begrava Puma och ta farväl.
Det var ju fruktansvärt. Helt fruktansvärt. Liksom, när det hände Puma så... Man blir ju så chockad så att och tror att det är bara jag som är drabbad och det är meningslöst att ringa till polisen. De kommer ju inte för att en katt är mördad.
Det är tydligt att någon med uppsåt och med ett brutalt tillvägagångssätt tagit livet av Anritas katt. Varför vet hon inte. Inte heller att det är början på ett mönster.
Jag försökte förklara att det kommer inte vara någon annan som löser det här.
Jag vill ju aldrig vara en bricka i hans spel, inte överhuvudtaget. Jag ville bara att han skulle sluta.
Han säger att han inte har någonting med det här att göra alls och förstår inte alls varför vi har plockat in honom.
Mitt namn är Carl Fridsjö och du lyssnar på En mörk historia. Det här är Jakten på kattplågaren, en dokumentär av Ellen Hammarskjöld. Del 1 av 2.
Ett halvår efter att Aneritas katt Puma hittats död gör ytterligare en granne en upptäckt i samma bostadsområde.
Han ringer mig och berättar att det hänger en död katt på en pakethållare.
Katja bor i området. Det är hennes sambo som ser katten när han är på väg till en vän en lördag.
Så vi gick ut och jag tog med en handduk ut för att täcka över för att det såg ju ganska makabert ut liksom. Och det var en liten blodpöl nedanför pakethållaren och sådär.
Hon minns genast de lappar hon sett sitta uppe i området några år tidigare om katter som hittats torterade, strypta med buntband.
Så vi drog i slutsatsen ganska snabbt att det är någon som har dödat den här katten nu och att den inte har... Det är ingen självdöd katt om man säger. Ingen påkörd katt. Inga bilvägar direkt runt omkring. Så det här var ju på en liksom omsluten innergård där den bara hänger på en cykel helt enkelt. Så vi blev ju ganska oroliga direkt liksom.
Bostadsområdet är naturnära och Katja brukar ta kvällspromenader in till lägenheten.
Jag skulle beskriva det ett ganska naturnära område. Mycket barnfamiljer och mycket ungdomar också och så här yngre personer, men väldigt lugnt område. Det är mycket liv och rörelse, men det är mer familjer som är ute och barn som leker på gårdarna och så.
Katja är rädd att barnen ska se den döda katten. Hon och hennes sambo går hem och ringer polisen.
Vi uttrycker vår oro och säger att vi tror att den har blivit bragd om livet. Liksom. De säger att de ska komma och hämta den. Och vi tror ju där och då att vi gör en anmälan.
Hon har själv 2 katter. Även om de är innekatter blir hon orolig för alla de katter som rör sig ute på gårdarna. Hon sätter upp lappar i området om att folk ska hålla sina husdjur under uppsikt.
Det jag tänker är att det är någon som har dödat den här katten, alltså med uppsåt. Liksom. Ja, jag tyckte att det var väldigt obehagligt att se det.
Katja får höra att polisen ska komma och hämta katten. Men när hon ska till jobbet dagen efter ligger den döda katten kvar vid cykeln där hon lämnat den.
Varpå vi ringer polisen igen. Och då så säger de att det är ingenting de kan ta ansvar för. Utan de tycker att vi ska slänga kadavret på soptippen eller någonting.
Helgen går. Det blir måndag och Katja ringer polisen återigen och försöker anmäla det som inträffat. Men ärendet tycks inte vara prioriterat. Och det dröjer inte länge innan ytterligare en katt hittas död på samma adress.
På tisdagen kommer det upp i tidningen att det har hittats en katt i det här området. En annan katt. Och polisen står i tidningen och säger att det finns ingen annan anmälan. Det finns inga andra katter, utan att det här kan vara ett engångsfall. Och började jag ju bli lite orolig. För då har vi försökt göra en anmälan 3 gånger och inte fått göra det. Uppenbarligen, de har ju inte tagit upp vår anmälan.
Katten som hittas har uppskuren mage. Och den här gången har katten lämnats med en gul post-it-lapp på kroppen. Med en smiley ritad i röd tusch.
Jag blir ju jättefrustrerad. Så jag ringer polisen igen och vill lägga en anmälan. Och jag börjar också kontakta de olika tidningarna som har skrivit om det här fyndet då. För att berätta att det finns faktiskt ytterligare. Det ska finnas fler anmälan, eller en till anmälan.
Jag letade om det fanns någon tråd på Flashback än. Och det fanns ju, den var helt ny. Och den fick ju snurr väldigt snabbt.
En som läser om det som hänt i tidningen är en vi kallar för Linnea. Hon försöker hitta mer information och tar sig direkt in på Flashback där hon hittar en tråd om de märkliga fynden.
Vad fan pågår? Ingen som har några ledtrådar. Någon borde ha sett något.
Det var precis där jag befann mig i min vardag. Och sen, liksom många andra, så har jag väldigt lite till övers för djurplågare.
Under den här tiden bor också Linnea i området där katterna hittats. Hon reagerar, precis som många andra, starkt på upptäckterna.
Med tanke på de diskussioner som fanns redan då kring polisens resurser, så var det väl ganska uppenbart att det här inte är ett prioriterat brott.
Hon vill få stopp på det som pågår och känner sig tvungen att ta saken i egna händer.
Och samtidigt så är det en typ av brottslighet som väcker så mycket känslor, och även primitiva känslor hos människor. Och jag tror att det var den kombinationen som var en av anledningarna till att det blev så explosivt, att det blev så stort.
Linnea blir en av många som ger sig in i den snabbt växande Flashback-tråden för att försöka ta reda på vem eller vilka som ligger bakom gärningarna.
Jag, liksom många andra, försöker nog pussla ihop de små bitar av information som man har från hur den här personen har betett sig i samband med att katter har plågats och dödats. Lappar som lämnas.
Ingen som känner till det här signumet? Kanske i form av något annat, graffiti och så vidare. Jag vill i alla fall reda på vem eller vilka det är.
Ska definitivt vara mer uppmärksam på lokalbefolkningen framöver.
Och också rörelsemönstret, när man vet vart saker har hänt och man är bekant med området, och vet man ju också vilka möjliga vägar det finns från en plats och vart de leder. Och det säger ju också någonting, kan man tänka, om var gärningsmannen befinner sig när han inte är ute.
Någon borde göra en kartläggning av alla fall i området och se om det finns någon gemensam nämnare. Ofta så rör det sig om impulsbrott när någon rör sig från punkt A till punkt B.
Är det någon som sitter på information om exakt var katterna har hittats?
Vad Linnea och de andra Flashback-medlemmarna inte vet är att inläggen kommer få betydelse för händelseförloppet i den här berättelsen.
Mycket hat var det ju. Jag vill minnas att det var många som hade våldsfantasier om gärningspersonen.
I forumtråden blandas spekulationer med avsky mot den eller de som utfört gärningarna.
Människor väldigt uppeldade, både på Flashback men även i andra sociala medier, som på Facebook. Fanns ju flera olika grupper där för att få stopp på det. Och det fanns också många som ägnade sig åt ett öppet kartläggningsarbete och spekulerande i den här tråden, som inte bara var hatiskt.
Snart börjar Flashbackare göra kartor över området där de dödade katterna hittats.
Är det bara jag som tycker punkterna liknar en stjärnbild? Är GM måhända så överjävlig att han medvetet försökt teckna en sån med hjälp av brottsplatsen eller fyndplatserna? Vad kan det i så fall säga oss?
De spekulerar kring vilka som rör sig i området de olika tiderna på dygnet och skapar gärningsmannaprofiler. Kan det vara ett uttråkat tidningsbud? Eller en tidigare djurplågare som börjat härja igen? Och vad säger Smilin med röd tuschpenna? Är det ett barn? Och post-it-lappen? Är det en student?
När jag ringde så kom det någon hem. Två kvinnliga poliser var det som jag kommer ihåg.
Också Anerita läser i tidningen om de dödade katterna. Hon kastas snabbt tillbaks till dagen då hon hittade sin egen katt, Puma, död.
Så det var liksom en plågsam död för Puma.
Nu, över ett halvår senare, kontaktar Anerita polisen. Vad var det egentligen som hände Puma i soprummet?
Jag gör väldigt mycket olika saker och jag vet inte hur rätt ute jag var alltid.
Inom loppet av bara några dagar har två katter hittats dödade och utplacerade. Polisen har tagit emot flera anmälningar men ännu inte hunnit inleda utredningsarbetet på allvar. Det har däremot flera privatpersoner på forumet Flashback gjort. En av dem är Linnea.
Men dels har jag kontakt med många andra personer som är engagerade både på Flashback och på Facebook och människor som bor i området. Och människor, man tar del av vad människor har iakttagit, vad de själva misstänker och sådär. Jag hade kontakt, ganska tät kontakt med en annan Flashback-användare. Och vi gjorde ju också någon typ av kartläggningsarbete.
Också den Facebookgrupp som samlar katt- och hundägare i området får fart igen. Den skapades några år tidigare efter att katterna som strypts med buntband hittats döda. En företagare och kattvän går ut i media och erbjuder 3000 kronor till den som tipsar polisen om gärningspersonen. Och några djurrättsorganisationer går ut med en belöning på 25 000 till den som kommer med tips som leder till ett gripande. På Flashback pågår ett intensivt arbete för att avslöja den eller de som ligger bakom gärningarna. Men samtidigt växer en frustration.
Var fan är alla vittnen?
Jag tycker era inlägg börjar bli lite väl substanslösa. Skriv inte om ni inte har något relevant att komma med.
Vad är ditt problem?
Skärp dig och läs istället för att hugga på allt och alla. Du tillför inte ett dryft.
Om han var borta när katten dog så kan det inte ha varit han heller. Har du ens tänkt den tanken?
Vi hör Linnea.
Jag var ju helt upptagen av detta. Jag pratade knappt om annat. Jag var väldigt frustrerad för att min omgivning tyckte att jag skulle ta det lite lugnt och lita på samhällets instanser och ägna mig åt annat och inte vara så otroligt upptagen och sitta uppe på nätterna.
Linnea sitter klistrad vid datorn. Hon uppdaterar sidan konstant och följer allt som skrivs.
Och jag blev väldigt frustrerad för att jag tyckte att de hade en naiv tillit till att saker, att någon annan löser det. Men alltså jag försökte förklara att det kommer inte vara någon annan som löser det här.
Det går inte många dagar innan ännu en katt hittas död. Den 21 mars 2013. Den här katten är inte bara skuren och strypt. Den har också tassarna brutna. 4 dagar därefter hittas en fryspåse med en tass inuti och ännu en post-it-lapp. Återigen med en smiley. Även dessa placerade väl synliga för förbipasserande.
Problemet är att det är väldigt många katter som hittas dagligen. Och oftast är de ju påkörda eller så har de råkat ut för en räv eller något annat naturligt, om man nu får kalla det så. Så att det skulle vara något brott som låg bakom var ju ganska svårt att se i början.
Johanna är polis och blir utredare i fallet.
Det tog ju ett par katter innan man insåg vad det var som hände.
Polisen har ännu inte helt fått upp ögonen för det som pågår. Men i trapphusen och på gårdarna går snacket. Folk börjar hålla utkik efter misstänkta personer. Linnea.
Ja, men jag tror att jag var och tittade på adresserna där katter hade hittats eller skadats. Där det fanns blodspår som var ganska färska och ja, som att man hade en mental karta över vart allting utspelade sig för att försöka hitta mittpunkten, det vill säga gärningspersonen.
Medan vissa går några extra varv i området för att se om de ser något som sticker ut, håller sig andra inne. Vi hör Katja.
Jag tog ju inga sena promenader på alls samma sätt. Det var obehagligt att gå runt. Det var nog den största rädslan för min del, att springa på någonting som jag inte ville se. Så kanske ännu värre, springa på någon som gör någonting.
Vi tar oss till bostadsområdet där allt hände. Linnea visar runt.
Det här började ju under mörka årstiden att gå just här där det inte är så upplyst. Och samtidigt ana att det är någon som förmodligen vill skada människor och primärt kvinnor. Alltså som kvinna ser man ju ofta akut medveten när det är mörkt och man är ensam ändå. Men här fanns det ju en konkret anledning som gjorde att det blev extra obehagligt. Det är klart att det påverkade. Kanske inte rörelsemönstret, men medvetenheten och till vilken grad man var beredd. Liksom.
Kattplågaren kan vara vem som helst. Stämningen i grannskapet har förändrats. Folk har blivit misstänksamma. Även Linnea.
Jag minns att jag stod där. Det är mycket trafik där, många som rör sig. Och att jag tänkte att det kan vara bland män i ett visst åldersspann då. Det kan vara vem som helst. Att det blev en sån väldigt speciell stämning där människor var misstänksamma mot varandra. Det var som att alla gick och var beredda och lite spända.
Det kom väldigt många tips. Alltså, det rasade in tips kan man säga.
Polisens utredare Johanna.
För alla blir väldigt engagerade i området. För att man anser då att ja, men när det handlar om oskyldiga djur eller barn eller allt sånt som människor känner mycket för, så blir det ju många tips. Och man tipsar om allt möjligt. Om alla.
Till polisen kommer mängder av tips och anmälningar. Vissa anmäler till och med varandra. Två personer ser en kvinna med en stor väska som ser skum ut. De väljer att följa henne på vägen hem och anmäler sen händelsen till polisen. Strax därefter hör en kvinna av sig till polisen och anmäler att hon blivit rädd efter att två personer följt efter henne hela vägen hem.
I början så är det ju många tips om människor i området, som bor i området, som är kanske lite i marginalerna, som inte är vad man skulle kalla högst normal, utan kanske någon som klär sig avvikande, beter sig avvikande, allt sånt anmäls till oss eller tipsas om att det är troligtvis dem. Och så är det ju oftast inte. Man kan inte se på en människa ofta om de är elaka eller vad man kallar det så. Utan oftast syns ju inte det.
Teorierna och spekulationerna på Flashback är många. Det diskuteras vilken ålder personen kan vara i. Om det är någon som bor hemma eller är arbetslös. Någon som cyklar eller går. Bor personen på bottenvåningen och lockar till sig katterna med en skål med mjölk? Eller kan det vara den där skumma mannen som brukar mata fåglarna ibland? Är det en person eller kan det röra sig om flera gärningspersoner? Utredaren Johanna.
Det är inte jättevanligt att skada djur på det sättet. Det är väldigt sällan som det är en grupp, om man ser det historiskt sett.
Bland annat får polisen konkreta tips gällande en man.
Ganska detaljerade tips från flera håll som pekar på honom. Utan att gå in på detaljer så handlar det mycket om honom som person och vad han tycker om och vad han inte tycker om och så.
Den 31 mars 2013 anhålls en man i 30-årsåldern skäligen misstänkt för att ha dödat katterna. Linnea.
Av någon anledning så trodde jag inte att det var rätt person. Det var inte som att jag jublade när det hände.
Den senaste tiden har händelserna hamnat i mediernas blickfång. Nu skriver medierna om den gripne 30-årige mannen. På Flashback startar genast spekulationer om mannens identitet. Stämningen är hetsk och många hängs ut. Utredaren Johanna följer tråden.
Det blir ju ett väldigt drev. Så vi försöker väl hålla tillbaka lite. Att man försöker tänka på andra människor och att alla är oskyldiga fram till sig, så att man faktiskt har någonting som styrker.
Den gripna 30-årige mannen nekar.
Han säger att han inte har någonting med det här att göra alls och förstår inte alls varför vi har plockat in honom.
Samma dag, den 31 mars, är en person ute och går med hunden och hittar ytterligare en dödad katt. Placerad utanför porten till samma adress där den senaste katten hittats. Och på en annan adress i närheten hittas blod på en dörr och källartrappa. När polisen kommer till platsen är katten fortfarande mjuk i kroppen. På halsbandet sitter en hylsa med en ihoprullad papperslapp. På ena sidan en smiley och på andra sidan finns ett telefonnummer. Det är Katjas nummer.
Jag tyckte att det var obehagligt.
Det blir uppenbart att den eller de som dödat katterna följer vad som skrivs om det i media. En av dem som intervjuats är Katja. Nu har hon blivit en del av gärningspersonens katt- och råttalek.
Det var inte det som gjorde att jag gick ut och pratade. Jag ville ju att polisen skulle ta det här på allvar och ta vår oro på allvar och ta de här katternas liv på allvar. Jag ville ju aldrig vara en bricka i hans spel, inte överhuvudtaget. Jag ville bara att han skulle sluta.
Samma dag, den 31 mars, registreras ett nytt konto på Flashback. Vi kallar det för Skuggan. Ett konto som vi kommer återkomma till. Det går ett dygn. En av dem som engagerat sig i sökandet hittar något märkligt. I närheten av hans bostad sitter ett 3 sidor långt handskrivet brev uppsatt. Utredaren Johanna.
Brevet handlar ju mycket om att personen i fråga vill berätta att vi har fel person. Och det är väl kanske inte helt ovanligt att en gärningsman eller gärningsperson blir missnöjd när vi plockar in fel. För de vill inte att någon annan ska få cred för deras dåd.
Det uppges vara den riktiga gärningspersonen som skriver. Personen skriver att den dödat katter sedan 2010, men tröttnade på att bara döda dem och nu börjat placera ut liken.
Så skriver han att jag är långt ifrån 30 och ni har tagit helt fel person. Och för att bevisa det så har jag dödat ännu en katt.
Har polisen gripit fel person?
Det är ju detaljer i själva brevet som inte har kommit ut i media. Som egentligen bara personen som har gjort det kan veta om. Det handlar ju om vilka platser som där katten har dödats och vart den har hittats och sådana saker.
Brevskrivaren berättar också om varför Katjas nummer lagts i halsbandet.
Jag planterade ett nummer i halsbandet som var till Katja eftersom jag trodde att hon skulle berätta för andra i området att det har dödats en till katt. Men jag antar att det inte hände eftersom jag inte kan läsa om det någonstans. Jag vet inte varför jag njuter av allt det här. Jag blir nästan överlycklig när folk skriver om hur obehagligt det är. Speciellt när kvinnor gör det.
Brevskrivaren skriver också att den hoppas att nästa katt blir mer blodrik än den förra och avslutar med en smiley.
Det är ungefär då jag får ärendet.
Det är vid den här tiden som Johanna blir utredare för fallet och sätts på att jobba heltid med att få fast den eller de som dödat katterna. Det första hon måste göra är att släppa den gripna 30-åringen.
Och då försöker vi få ut honom så fort som möjligt. För då inser vi att han har faktiskt inte med det här att göra. Och att de tipsen vi har fått, även om de har pekat väldigt mycket mot honom, så är det han helt oskyldig. Det är ju alltid tråkigt att man har tagit in fel person. Både för att man vill ju ha rätt person och för den personen som faktiskt har som sitter oskyldig är det ju jättejobbigt. Vi har ju ingenting som styrker att det faktiskt är han. Och vi har ganska mycket som styrker på att personen som har gjort det är ute fortfarande.
Trots att polisen fått in mängder av tips har de inte mycket att gå på. Varken DNA eller tillförlitliga vittnen. När ytterligare en katt dödats och ett brev med viktiga detaljer lämnats samtidigt som den 30-åriga mannen suttit gripen blir det uppenbart att den verkliga gärningspersonen fortfarande är på fri fot. En bild på brevet skrivet med blyerts på rutigt papper har publicerats på Flashback och spett på spekulationerna. Men samtidigt som de olika teorierna flödar i tråden som nu vuxit till över 2000 inlägg pågår också ett annat arbete i det fördolda. Ett arbete som snart ska bära frukt.
Du har lyssnat på En mörk historia, den första delen av Jakten på kattplågaren. Du som prenumererar via Podme kan där lyssna direkt på del 2. En länk till Podme finns i avsnittsbeskrivningen. Jakten på kattplågaren är en dokumentär av Ellen Hammarskjöld. Producenter, jag, Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont.
En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories.